du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Jag tänker fortsätta undervisningen utifrån bönen Fader vår. Och idag har jag David Nilsson som gör sin lärlingstjänst hos oss. Och han kommer att komma in här strax. Så du kan gärna följa med mig från din bibel. Matteus kapitel 6 och 13. Och jag tror att det ska fungera så du också ser bibelordet på väggen här. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån det onda. Och det här är ju lite svårt eftersom det har översatts på ett speciellt sätt som gör att det verkar som att Bibeln motsäger sig själv. För varför ska vi be till vår fader för oss inte in i frestelse? När det på flera ställen och utifrån hela Bibelns kontext och sanning är solklart att Gud frestar ingen. Och ändå så ska vi be till fadern för oss inte in i frestelse. Har ni tänkt på det här? Många tycker det här är väldigt svårt. Man har en annan modern översättning skrivit utsätt oss inte för prövning. Och då blev en del förfärade. Tänka, hur kan man ändra på texten så mycket och ändra från frestelse till prövning? Ja, jag tror att vi ska se lite vad ordet betyder. För det här har ju skrivits en gång på grekiska. Och på grekiska så står det peirasmos, jag vet inte hur det uttalas, men det stavas som jag säger det här nu, peirasmos. Och då betyder det här ordet både frestelse och prövning. Det är bra att veta. Och lite grann så har vi det i svenskan också, frestelse och påfrestelse. Jag vet inte om du har sagt så till någon, men var inte så påfrestande. Har ni varit med om att en del människor kan vara påfrestande? Ja. Och jag tror att när vi förstår att ordet här har två betydelser så är det sammanhanget som avgör. Så det vi ber om här, det är att vi inte ska utsättas eller komma in i en för svår prövning. Och då blir det plötsligt väldigt bibliskt. Om vi läser exempelvis i första Korinthierbrevet kapitel 10 och vers 13. Kan du bläddra fram den? Det står det så här. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas eller påfrestas eller prövas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen, alltså prövningen, testet, påfrestningen, kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. När jag läser det här så blir jag väldigt glad. En del bibelord ger mig en sån styrka direkt. För jag tror att vi alla mer eller mindre har upplevt att vi har blivit testade nästan över vår förmåga. Talar jag till rätt personer här? Talar jag till dig som är med oss via nätet? Jag tror det. Det är en sån trygghet i det. Att Gud, han har fortfarande kontrollen. Det är inte så att han går bort ifrån tronen och gör lite ärende eller att han ramlar därifrån. Han har kontrollen. Men han vill och lär oss att vi ska be till honom i ödmjukhet. Fader, utsätt mig inte för en prövning som jag inte klarar av. Ett test som jag inte klarar av. Han säger inte att vi ska be att du ska slippa allt lidande, alla prövningar, alla tester. Hur var det med Jesus själv? Lukas 4. Hör här nu, det här låter ju lite märkligt. Anden ledde Jesus ut i öknen för att frästas av Satan. Jag tror att vi behöver förstå det här, att Gud kan leda oss in i en situation, i ett test. Inte för att vi ska lida nederlag, utan för att vi liksom Jesus ska övervinna prövningen, frestaren, i kraft av den helige ande och i kraft av Guds ord. Johannes, evangelisten Johannes, han säger att ni som är unga, ni har besegrat den onde, säger han. På vilket sätt då? Jo, Guds ord bor i er. Så Guds ord inom oss, den helige ande inom oss, gör så att vi övervinner frestelser och prövningar och motstånd och kamp. Och det här ska vi be varje dag. David här, han ska strax komma in och läsa om en viktig del i trons vapenrustning. Så jag ska slå upp det i bibelstället och du får gärna följa med mig i Efesierbrevet kapitel 6. Och så kommer det här ifrån vers 18 tror jag det blir. 17 blev det. Okej, om vi backar lite gärna där. I Efesierbrevet 6 så kan vi ta från vers 10. Och så ska vi läsa sammanhanget. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Vi sätter punkt där, låter den vara kvar här. Detta uttryck, den onda dagen. Jag nästan minns när jag läste det här första gången vad det träffade mig. Och jag tänkte, åh, den onda dagen. Är det liksom en speciell dag utvald i almanackan eller i Guds agenda för mitt liv där det kommer en ond dag? Då måste jag ju liksom vara förberedd på den dagen. När är den onda dagen? Och det förstår jag, det måste ju vara prövningens eller frestelsens dag. Den attacken, den kan ju komma nu. Den kan ju komma imorgon. Men jag ska inte frukta för den dagen. Jag ska vara förberedd för den dagen, men inte frukta för den dagen. Precis som vi säger, vi ska inte frukta något virus, någon sjukdom, någon omständighet. Men vi ska vara förberedda. Och vi ska vara iklädda Guds vapenrustning. Vi ska vara fyllda av den heliga ande och Guds ord. Är ni med mig? Så kommer det sådana attacker. Och då är det ju så här att Gud, han vet ju vilka svagheter vi har. Och han vill att vi ska täcka upp dem. Men tyvärr vet också fienden om att vi har svagheter, luckor i vår utrustning. Eller en akilleshäl för att tala från de gamla myterna. Så finns det en svaghet här. Och när jag då ser de här naturfilmerna som jag älskar. Och jag ser speciellt den här scenen när lejonen i flock har gaddat ihop sig mot en giraffunge. Då är jag liksom bara, åh, vem hejar man på? Giraffungen. Jag vet inte vad du var för hjärta, men jag är på giraffungen liksom. En fantastisk skapelse. Och så ser man den här giraffungen liksom springer iväg. Och hur de liksom försöker lura in den här ungen i en fälla. Och så kommer den här fantastiska scenen när giraffungen får in en träff med hoven och bara smashar in det anfallande där. Och man ser liksom det här som i slow motion, hur bara det lejonet bara ger upp och giraffungen, wow, överlever, tänker jag. Lovat vare Herrens namn. Att den där svage kunde klara av det. Därför att hon var beredd. Men det finns hela tiden inte en som är som ett lejon som försöker ta någon som är svag i jorden. Eller någon som försöker ta oss på den där onda dagen. Då vill jag vara beredd och smacka till med andens svärd, med Guds ord. Och vara förberedd. Halleluja! Så den här undervisningen handlar om hur vi kan be till Fadern i den här vanliga dagen och till och med varje dag och tro att han skyddar oss. Jag kommer att ta lite mer sen. Nu ska du få säga din del. David Nilsson. Ska vi klappa om honom? Du får en mikrofon utav Lia.
Så det är. Tackar. Varsågod. Temat som vi har det här är ju att föra oss inte in i frestelse utan rädda oss ifrån det onda. Och precis som Christian sa här så ska jag ta upp en del i vapenrustningen som Gud har gett oss. Och i Gamla testamentet så hör vi ofta om Herrens Sebaot, vilket betyder härskarnas Gud. Och när vi ikläder oss hans rustning så är det alltså han som vi förlitar oss på. Och han har lovat att strida för hans folk. Och man kan läsa att i den romerska rustningen så hade bältet som funktion att hålla samman rustningen. Och utan bältet så skulle allting falla platt. Och samma sak gäller även för sanningsbälte. Utan det så skulle allting annat falla. Så det hjälper inte om man har en jättestor tro, men om man tror på lögnen. Och vad skulle det hjälpa ifall man använder andens svärd som är Guds ord, men på ett felaktigt sätt med orena motiv? I Johannes 14, vers 6 så står det att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och Jesus, allt som han är och allt som han står för är sanning. Och allt som kommer ut från Guds mun är sanning. Och när sanningen får färdas från huvud till hjärta så förvandlas vi och vi får förnyas. Och det är så att den som ägnar sig åt synd är syndens slav. Men vi kan också läsa att när vi får lära känna sanningen så ska sanningen göras fria. Och sanningen är Jesus, så i Jesus så finns frihet. Det står även i Johannes 16, vers 13, att sanningens ande ska leda oss in i hela sanningen. Och den heliga ande spelar en väldigt viktig roll där han uppenbarar sanningen för oss. Och vi uppmanas även att be ande och sanning. Så om vi kommer till motsatsen av sanningen och Jesus så kommer vi till Satan. Och det står att han är en mördare och en lögnare. Och detta avslöjas redan i skapelseberättelsen där han kommer till människan i skepnad av en orm och ifrågasätter Guds ord och motsäger det. Och i samband med detta så går människan in i synd och syndar. Och när synden kommer in i bilden så glider människan bort från Gud. Tack och lov så finns det en väg tillbaka till Gud som heter Jesus Kristus. Jag skulle vilja ta upp ett exempel där när Jesus frestas också. I öknen som Kristian var inne på innan. Och jag läser från Matteus kapitel 4, vers 5 till och med 7. Och då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade: om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud. Och till en början kan man ju tycka att det är konstigt att Satan använder Guds ord. Eftersom att Guds ord är sanning och Satan står för lögn. Men han kan använda Guds ord, men på ett förvrängt sätt. Med motiv att få oss att falla i synd. Och vi ser här att det är viktigt att inte bara handplocka våra favoritverser. Eller det som gynnar oss personligen. Utan att det är Guds, summan av Guds ord är sanning. Jag har själv inte läst hela Bibeln, men att ändå ha det tänket. Och vi ser här även här att Satan attackerar Jesus identitet som Guds son. Och på samma sätt så attackerar han oss i vår identitet i Kristus. Men Jesus besvarar Satans attack med ett annat bibelord. Tagen i rätt kontext med rätt motiv. Och på så sätt så står han emot Satan. Så jag har ju som mål att leva i sanningen, både i vad jag fyller mig med och i tal och mina tankar och handling och hur jag ser på Gud och andra och mig själv. Men sanningen är att jag inte lever helt sanningen och jag faller ofta i det. Jag kan ofta ifrågasätta Guds ord och fråga mig själv, är den här biten verkligen för mig eller gäller de här löftena för mig? Och då kan man bli missmodig. Och det här är ett fina sätt att få oss att bli osäkra i vår identitet. För att då är vi inte ett lika stort hot mot honom. Så vi alla har ett beslut att ta. Att ta lita på Guds ord och ta det för sanning. Och acceptera sanningen och avfärda lögnen. Att sparka ut lögnen är ett val som alla måste göra. Och istället umgås med sanningen, men också i tal och handling och tankar. Och så även det här med att helheten är viktigt, att om jag säger att jag ska göra en sak, att jag också agerar i det. Och när man läser Guds sanning i Bibeln, att man agerar på det också. Att stå för sanning är inte alltid så roligt. Det kan vara frestande att ljuga för att det kanske hade varit bekvämligare. Och man kan få utstå hån och förakt. Men sanningen hjälper oss att hålla sinnet rent. Så om man ska sammanfatta det så kan man säga att sanning, det är bra grejer. Det var nog inte så mycket mer jag hade att säga det.
Jättebra. Det är jättebra. Ja, det var bra. Det var bra grejer det. Ja. Jag ska ta vid det där du säger, vi ska sparka ut lögnen och så kicka in sanningen, för det är som jag tror vi missuppfattar ibland när det gäller det kristna livet, att vi bara ska sluta med grejer och ta av oss grejer. Men Gud vill att vi ska byta ut. Alltså den gamla naturen byts ut mot den nya naturen. Och nu ska vi läsa många bibelversar. Så jag vill att du fokuserar nu. Och du som är med via nätet, koncentrera dig här nu på de här bibelorden. För att när Paulus undervisar till Efesos så talar han om hur vi kan byta ut det onda mot det goda. Hur vi kan besegra genom att vi gör en aktiv handling. För om vi bara ger ansvaret till Gud så kommer vi att lida nederlag. Men om vi ger vår tro, vår ära till Gud och tar vårt ansvar så kommer Gud att ge oss kraft inifrån och ut. Och vi kommer att förvandlas. Så vill ni vara med om ett byte? Här är en bra trading, ett bra byte. Nu ska vi kicka ut och nu ska vi kicka in Efesebrevet kapitel 4, vers 20. Och så ska vi läsa många versar. Jag tror att jag ska läsa högt också här. Så att du som bara lyssnar och inte ser någonting också kan följa med. Men det är inte så att ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Och nu kommer den här sanningen att bli implementerad. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Stopp där. När jag läser de här verserna så tänker jag mycket på det som händer här och nu. När människor roffar åt sig i affärerna och liksom lagrar upp och bönkrar upp så tänker man, det är väl inga tjuvar? Nej, men det är ett roffande och ett själviskt beteende. Istället för att liksom arbeta och dela med sig och hjälpa människor. Ja, okej om du bönkrar upp för att du ska kunna dela med dig till andra. Men om det bara är själviskt syfte så är det den gamla människan. Den är död i Kristus Jesus. Den nya människan vill dela med sig. Den gamla människan vill tala lögn så att man får en massa bra saker själv. Den nya människan, den vill tala sanning för att ära Gud. Precis, David, vi gör fel. Det är inte bara du och jag utan jag tror många. Vi gör fel, men Gud hjälper oss och det är våran inställning och attityd. Vi har sanningens bälte på oss. Annars rasar alltihopa det andra ner och vi får gå med rumpan bar. Vi fortsätter. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för dem som hör det. Vi fortsätter. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all. Nu är det lägga bort igen. Byta bort. Är det med? Vi lägger bort all bitterhet. Häftighet som inte har med coolhet att göra utan när man är vårdslös och otänksam. Och vrede. Allt skrikande. Förolämpningar. Och all annan ondska. Och så kommer det vad vi byter in. Vad vi ska vara istället. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och ni som var med här förra söndagen. När Sara och Said så utmärkt förkunnade om det här. Helt fantastiskt, du som inte var med. Kan lyssna via podden, via hemsidan. Hämta ner den predikan här strax efteråt. För det är det som vi byter ut bitterheten. Vi byter ut hatet. Vi byter ut det kalla, kärlekslösa och så förlåter vi varandra. Ursäkta mig. Tar vi nästa. Och så står det, bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Skamligt och dömt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydandens barn. Har därför ingenting med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktig i mörkrets... Ursäkta, jag tror att jag får hjälp med att läsa här. Vill du läsa?
Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus, därför heter det. Vakna upp du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Ja, jag tror att det är det. Du kan vara lite på beredskap där. Boris, ifall jag får några mer töppar i halsen här. När jag liksom läser de här verserna och jag bara tänker att ja, men det finns alltid någonting som Gud har i beredskap. En utväg, någonting annat, någonting som han ger oss. Men han vill att vi ska be till honom ödmjukt, säga Fader, hjälp mig i den här stunden. Och när vi kommer till Herren så kommer vi till en som har frestats i allt. Han har prövats i allt. Och det, då tänker vi liksom, ja okej, liksom, kan han verkligen känna mig? Han kan känna med dig i allting. Och när vi kommer till honom som är liksom inför nådens tron och han känner med oss, då är det också så att han ger en idé. Han ger en tanke om hur vi ska göra. Så be till honom frimodigt där du står, i den situationen där du står. Jag kan ibland känna mig så här helt förkrossad av egen svaghet. Men så kommer Guds ande bara med en sån styrka, med en sån förmåga. Att i min svaghet så kommer kraften. Ibland så tänker jag så här, hur ska Gud kunna hjälpa? Men det finns en enorm uppmuntran i Jakobs brev. Så vi ska läsa Jakobs brev och så följ gärna med. Jakobs brev kapitel 1 och så ska vi läsa vers 2-3 där. Jag börjar här. Räkna det som den största glädje, står det i den här översättningen. Mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Så här har vi också, kommer vi också in i det här tänket att det finns en prövning, det finns ett test som är bra för oss. Gud gör någonting i det här. Vi läser det i vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Och så kommer den här viktiga versen nu. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Hänger ni med? Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så om vi ska liksom vinna seger över frestelser så handlar det om vad vi matar oss med och vad som finns här inne. Jag tänkte på det här när vi hade den här fastan och jag bestämde mig för att jag praktiserar en Daniels fasta här nu och så är det inget sött, eller inga sött är det ju, det finns det ju allting, men inga sötsaker och inget kött. Det tänkte jag, det här blir en prövning, ett test. Men det är bara då att då finns ju i våra skafferi finns ju fortfarande massa julgodis och det är gött julgodis. Och var man än är så kan man känna att det luktar mat. Har ni tänkt på det? Och man blir fruktansvärt hungrig om man liksom inte har ätit på ett tag. Det är ju det är liksom man umgås med de här frestelserna. Och det bara hamnade, och så plötsligt blir man bjuden på någonting som man inte blivit bjuden på förut. Och man tänker, ja men det är kanske bara idag, eller jag kanske ska bryta fastan lite tidigare. Så man tänker olika tankar. Jag vill inte ha det i huset. Det är inte så dumt. Nej. Och för jag är sån, jag tror inte att du är sån kanske, men de flesta är faktiskt såna. Att om det finns framme så är det alltid en frestelse att man tar lite till. Eller hur? Och om det finns mat framme, och då blir så lite, men jag tar lite till. Så det har med tillgången att göra. När jag som nyfrälst förstod att det här, vissa bitar måste jag ta bort ifrån mitt liv. För det för mig in i frestelse som får mig på fall. Jag fick bestämma mig för att vissa tidningar öppnar jag inte ens. Det var ju tidningarna på den tiden, fanns ju inte internet. Och vissa tv-program, de ska jag bara inte se. Det fattar jag liksom med sunt förnuft. Det där är inte bra för mig. Men det var också så, vissa människor ska jag inte umgås med. För de får mig att tänka fel och göra fel och prata fel. Är det någon som känner igen sig i det här? Det är fortfarande likadant. Så vi har ett ansvar för vem vi umgås med, men också vilka tankar vi umgås med i vardagen. Om du fyller dig med en negativ bok eller negativt innehåll eller surfar på sånt som du inte ska vara på, då kommer det att påverka dig och få dig på fall. Det är ditt ansvar. Du kan liksom inte be Gud plocka bort allt det där. Det som han kan göra är att ge dig av sin ande och ge dig av sitt ord och ge dig. Men du har ett eget ansvar. Är du med mig i det här? Så när du väl blir frestad så känner många sig fördömda. Men tänk, Jesus blev frestad i allt. Men du ska inte ge frestelsen eller de här tankarna något utrymme. Utan säga nej, stopp och belägg, inte mer. Jag byter ut det mot goda tankar. Jag då som frestas ofta av missmod eller negativa tankar, eller det kommer inte att funka, eller det är kört och så vidare, då läser jag Bibeln tills det har bytts ut mot trons tankar, att det fungerar, att Gud är god, Gud är trofast, han håller vad han har lovat, han hör bön, omständigheterna ser mörka ut, men Gud han förändrar, halleluja. Men utan det så funkar det inte i min egen kraft. Därför sån är jag, vi har liksom har det här. Men med den helige ande fungerar det. En av de här slutbitarna här tycker jag är fantastiska. Tacka Gud, så det bara. Och när jag liksom sitter där och kommer på mig själv att nu tänker jag negativt igen. Och då bestämmer jag mig, för jag sitter i bön och tänker negativt. Har du varit med om det här en gång? Det är väldigt svårt att be då. Men så kommer det här. Räkna välsignelserna, Christian. Och det är en underbar räkning. Alltså nu du kan sova, räkna inte får, i alla fall inte om du är pastor, det är det sämsta du kan göra och räkna får. Räkna välsignelserna, och jag bara tänker, och jag liksom tänker, ja men det är ju det, ja men det är ju mat på bordet idag igen. Ja, men det, alltså när jag bara fick känna sig, jag får lägga mig i en varm säng. Alltså det är fantastiskt. Ja, och så tänker jag, har kläder som jag gillar, som jag trivs i. Stretchbyxor och sånt mysigt. Alltså, man får vara tacksam. Har man inte liksom haft brist så är det svårt att vara tacksam. Jag tackar Gud för vänner, för familj, för församlingen, för så mycket underbart. Yes. Och min mamma, hon är ju underbar. Hon ska liksom förmana min pappa. Min pappa började gnälla över att han hade lite för mycket värk och ont. Så tyckte min mamma, du får vara glad för att du har någon kroppsdel som fungerar. Var tacksam för någon. Tacka Gud för det som fungerar. Det är man väldigt positiv. Eller hur? Jag tänkte att när jag har värk och det, så jag har, men det är alltid någon ställe jag inte har värk. Halleluja. Det är liksom någonting som fungerar. Ja, men det är alla människor har det. Men det finns ju någon som har det bra. Nej, det finns ingen människa som tycker om. Men det kanske finns någon som tycker om dig. Förstår ni hur vi kan tänka? Det här förändrar vårt sätt att vara och hur vi kan fungera. Men om det finns saker här som får dig på fall, så är det ditt eget begär, och du hjälper den helige ande dig att döda det begäret, övervinna det genom Guds ord, genom Guds ande. När vi nu ska läsa den här avslutningen av den här versen, vi ska gå tillbaka till Matteus kapitel 6 och vers 13. Och så ska vi fullborda den här versen och köra den i mål här. För oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån det onda. Och så tänker jag, vad då fräls oss ifrån den onde, från det onda? En översättning, eller många översättningar säger fräls oss ifrån den onde. Alltså det är både från den onde och det onda. Men fräls, jag tänker, vad då fräls? Det här betyder befria. Och när jag läser återigen i grekiskan, då står det så här. Grekiskan ryomai, alltså i grundformen. I andra person singularis så blir det rysai. Det betyder befria. Du herre, befria. Befria. Och det betyder också frigör. Så när vi ber den här bönen så ber vi att han ska frälsa oss, befria oss och frigöra oss ifrån det onda. Så i den här vanliga vardagen, jag ska ta ett exempel där Gud beskyddade och befriade på ett fantastiskt sätt. Jag har ju alltid, när jag liksom varit på läger eller varit med ungdomar och liksom haft det här, men jag måste bara vara mig själv, för mig själv, men liksom är med andra. Så det är en kväll, sen kväll, de flesta har lagt sig, jag går ut, jag ska ta en bönepromenad, jag är i Laholm. Och jag tar den här bönepromenaden och så går jag ut där, det är liksom försommarnatt eller någonting sånt där. Och så hör jag unga människor, de skriker och gapar, jag tänker, de är säkert fulla. Jag går dit och jag liksom, får jag vittna om dem, nej, nu ska jag be, jag har min bönetid här nu. Men det var ändå liksom, jag ska gå dit liksom och prata med de här ungdomarna, det liksom fanns inom mig. Jag bara, nej, nu ska du be. Och då tar jag min bönepromenad och så går jag så här. Och precis när jag har passerat staketet, alltså jag har gått ut från kyrkan, passerat ett staket och så bara hör jag inom mig, spring för livet Christian. Och jag liksom tänker, ska jag springa? Jag är inte rädd för någon. Men den här rösten, den är så tydlig. Och jag bara tänker, men vad har jag? Jag har ju allt att vinna och inget att förlora. Jag börjar springa och skrattar samtidigt. För jag tänker, jag får ju bara lyda. Det är ingen hörbar röst, men en tanke inom mig som bara är så uppmanande och så tydlig, men så bestämd. Men samtidigt så vänlig. Så jag tror ju det kan ju vara Gud. Förstår ni? Så jag springer och skrattar lite. Och precis när jag börjar springa och skrattar så hör jag röster bakom mig. Han sprang den, pip! Och så svär de åt mig. Och då vänder jag mig om. Det är ett gäng som jagar mig. Och det var inga småkillar. Och då förstår jag att det är allvar. Och då tänker jag, nu får jag gena här. Så jag springer och genar. Men jag tänkte liksom, jag var i bön. Jag var vaken. Jag springer. Men jag tänker, vad gör jag nu? Så under den här så tänker jag att de är så många. Och det är liksom, det är inte tillräckligt. Det är ju ändå ganska så mörkt, men inte tillräckligt mörkt. Jag måste bara bort ifrån dem. Och så springer in mot huset, men det finns ingen människa som är ute, liksom ingen som kan rädda mig. Så jag springer mot ett hus, och när jag närmar mig ett hus så bara försvinner jag ner. Jag liksom bara faller ner bara i ett schakt. Fast jag har ingen aning, för det var ju så kolsvart. Så jag bara är där och tänker, det här var äckligt. Alltså du vet, bara faller rätt ner ungefär. Ja, mer än 1,5 meter, för jag liksom får häva mig upp. Så. Och tänker jag, här är jag. Här är jag beskyddad. Här är det så mörkt. Jag såg inte det här komma. Jag bara är här tills faran är över. Och så jag bara tänker, Herre, fräls oss ifrån den onde. Fräls oss ifrån det onda. Det finns någonting i det här, i vår dagliga bön, att det finns attacker. De är inte alltid bara andliga. De kan också vara fysiska. Det kan vara människor, det kan vara en sjukdom, det kan vara anklagelser, det kan vara problem, det kan vara någonting. Men jag bara upplever att jag ska lyda den heliga ande. Sen när jag har varit ett tag, tänkt, nej, de här kanske liksom vill in i huset och in i huset i kyrkan. Där är ju min fru och där är bibelkonfirmanderna och där är det här lägret. Så jag reser på mig och går in, liksom, går iväg, ser ingen, öppnar dörren. Och så här, var har du varit? Och du, vi hörde alla skriken och vi hörde allting och var har du varit? Och jag liksom kommer på att jag hade ju till och med lägerkassan på mig i fickan. Du vet, man kan göra konstiga saker liksom. Och jag var ju helt, helt brun, svart av leran och jorden och allting. Så förfärlig ut. Och jag bara tänkte, vad var det här för någonting? Dagen efteråt får jag reda på vem de trodde att jag var. De trodde att jag var pastorn i den kyrkan som hade tagit hand om en ung kvinna som hade blivit nyfrälst, som var med i det gänget. Och de hatade den här pastorn som hade liksom tagit henne ifrån gänget. Och jag förstod att de inte bara ville råna, utan de ville liksom dänga till mig ordentligt. Och de sa att de här är farliga, de har misshandlat människor och det här var liksom bara Guds beskydd över dig, tänkte jag. Lovat vara Herrens namn. För mig blev det här att jag som i min, ska jag säga, arrogans eller kaxighet tänkte liksom, jag är inte rädd för någon, jag ska prata med någon. Ibland så ska vi bara säga, nu ska du gå. Nu ska du undvika det där. Och Bibeln säger att man ska fly frestelsen, men man kan också fly det där onda genom att man hör vad anden säger. Men vi ska, kan inte fly undan testet eller prövningen som ska få fram guldet i våra liv. Men Gud visar oss en utväg så att vi kan komma igenom och vinna seger. Men vi har en övervinnande kraft inom oss. Jag tror att lovsångarna gör sig redo här. Varsågoda och kom upp. Så jag skulle vilja be med dig och du som också är med oss via nätet här. Be tillsammans med dig den här bönen som vi har här. Och att jag frimodigt kan ändra på det för att det inte ska missförstås. För visst håller vi med om att Gud kan inte fresta någon. Ja. Så därför så be efter mig. Fader vår, som är i himlen. Jag älskar dig. Jag tackar dig för ditt beskydd. Och att du inte utsätter mig för större prövningar än vad jag klarar av. Utan du befriar mig. Räddar mig ifrån det onda. Och ifrån den onde. Och jag är iklädd trons rustning som skyddar mig. Och jag ber för min familj. För min församling. För min stad. Och för min nation, om ditt beskydd, fräls oss, bevara oss, befria oss ifrån det onda i vårt tankeliv, i våra handlingar, genom våra ord. Vi tackar dig Jesus Kristus. Du är vår herde. Du beskyddar oss. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!